I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag vill alltså säga, inte mikrofonkåta, för det är väl jag med, men mikrofonprofessionella. Ni sitter i baren igår och har en mikrofon på er, det var det första jag tänkte på.
För det är en underbar tävling, det är helt sån miljö, så att, den vill man inte missa.
Ja, jag får ta en liten semester i Norge i sommar kanske, det hade ju varit bra för poddandet.
Hej och välkommen alla långloppslovers. Idag kommer jag flyga solo en liten stund här innan vi tar in veckans gäst. Alexander, han är på kurs i storstan i Stockholm för att han ska bli en bättre ledare, en bättre chef. Han är ju redan en fantastiskt duktig chef, men han har ingen formell utbildning. Han har lite kurser som han har byggt på genom, ja, efter gymnasiet då. Men nu ska han få på pappret att han är en bra chef och ska även försöka bevisa att han kan bli en bättre chef. Han är ju en fantastisk ledare för att vara så pass ung. Det här får bli en liten hyllning till honom, men han är en otroligt fina ledaregenskaper som inte växer på träd, och ja, han är verkligen mån om med sina anställda och att företaget ska gå bra. Eller det är ju en förening, men han pratar väldigt mycket om balansen mellan medarbetare och föreningens intressen och så. Jag tror att han kommer bli en riktigt stor ledare en vacker dag. Och det här avsnittet kommer ju också handla en hel del om bra ledarskap och stora förebilder. Vi har ju pratat med Lina Korsgren som är en fantastisk förebild för väldigt, väldigt många, och framförallt många kvinnor. En otrolig person, och ja, Lina har ju ett fruktansvärt driv som vi imponeras av, men precis som alla andra så är det ju de lovorden som hon har fått av Emilie Fleten som vi har velat djupdyka lite grann i, och hur hon själv ser på sin roll som ledare och tränare. Det kommer bli ett jätteintressant avsnitt där ni får ta del av hennes egna ord om den biten då. När man pratar om ledare, vad är det som karaktäriserar en bra ledare, en bra tränare eller en bra förebild? Det kanske egentligen inte behöver vara någon som är duktig på den idrotten, utan det kanske någon som är väldigt bra på att inspirera. Jag tycker när man tittar på när man själv gick i skolan, så var det ju oftast inte de som kunde mest som man blev mest trollbunden av som elev, utan det var ju de som kunde inspirera till lärande. Och det är en otroligt fin egenskap att ha. Och det låter som att Lina har ju verkligen haft den egenskapen, och i kombination med Emilias driv att bli så mycket bättre. Det låter som en helig allians liksom. Emilia har ju skördat otroligt fina framgångar i år. Man hade ju liksom inte kunnat tänka sig att de skulle vinna så pass mycket som man gjort. Och, ja. Det var ju lite proppen nu där efter Vasaloppet i fjol. Och det pratade vi lite grann om. Men det blev ju en liten, ja, en milstolpe i hennes karriär där, när hon kunde se sig själv som vinnare och om hon kunde ta det där steget. En fantastiskt intressant person och en otroligt bra intervju. Hoppas ni ska finna den intressant också. Jag ska prata lite grann om några olika saker när vi hoppar in på intervjun. Här i Lofsdalen, det går ju inte att undvika att vi har ju jättefina skidspår fortfarande. Det finns ju andra anläggningar som har jättefina skidspår. Så Orsa Grönklitt har ju, jag kommer inte ihåg hur mycket de har, men de har väldigt många spår öppna fortfarande och riktigt, riktigt fina förhållanden. Även fast det liksom är vår och risk för gräsbrand nere i Orsa, så är det kanon för upp i Grönklitt. Det är bara liksom 1,5-2 mil bort. Det är jätteinspirerande och man slås ju hela tiden över den otroliga variationen bara man kommer upp på lite höjd. Det, ja, vi har ju pratat tidigare om unsold supply, att vi har så mycket snö som är kvar på fjället men som ingen använder. Det är några få bybor här som använder de här spåren fortfarande. Och, ja, det skulle ju vara jätteinspirerande att ha ett läger här, kanske ett sent snöläger för stakåkare, för tjejer eller för, ja, men för andra grupper som skulle vara intresserade. Kanske vi kan göra någonting tillsammans. Det hade varit kul att utforska möjligheterna med just sent snö. Det finns ju mycket risker som man måste vara medveten om, men jag tänker att kan man hitta en affärsmodell för allt det här, så skulle det nog vara möjligt att ha sent snöläge. Jag såg att Sälen, Vasasvan, skulle ha ett sent snöläge nu i Sälen, så att det är klart att det är möjligt. Trilleturen går ju nu i helgen. Det är ju bara den kvar nu på säsongen. Det är ju jättekul att de har liksom marknadsfört sig som ett sent lopp, eller det är väl en motionstävling eller vad man ska kalla det. Ett klassiskt turen, som man skulle säga i Norge. Och det vet man ju på förhand att det kan ju bli slushigt, det kan ju bli isigt, det kan bli skare, det kan vara riktigt fina förhållanden. Men det man vet är att det kommer vara osäkert in i det sista, och det är ju lite charm med det också. Jag tycker att det behöver ju inte alltid vara, ja, nypistade spår, blå extra före och 8 grader kallt i luften, utan ja, när det varierar så här lite grann, det är jättekul, och det är det som får mig inspirerad. Något som jag brinner för. Eller som jag tycker är roligt. Det var ju fjälltopphelgen i förra helgen. Tyvärr så blev det ju inget bad i Ljusnan. Och varken jag eller Alex kunde åka dit. För det var, jag var alldeles för sjuk. Och Alex blev upptagen i jobb. Så tyvärr blev det ingen fjälltopphelg. Men det var ganska många där. Jag såg att de hade en bit över 1000 startande. Om man räknar med alla barnklasser. Det var jättekul. Gustav och Ebba tog hem det där. Inte så oväntat kanske. Det var lite få åkare tyckte jag med på seniorsidan. Men ja, desto större antal på mix 0-8-klassen när det var riktigt många åkare. Jag tror att det var den största klassen faktiskt. Jättekul att det är så många yngre som håller på med skidor och som har föräldrar som fortfarande vill åka på skidlopp. Alltså för min egen del så blev det ett ganska lätt beslut när sonen inte fick starta in i årsklassen, utan var tvungen att köra 0-8 klassen även fast han går med 9-åringar. Så sa till och med förbundet, när vi ringde till förbundet och frågade om man kunde få hoppa upp, men att åka 400 meter på, ja, vi behöver ju alltså åka nästan 20 mil då, tur och retur, för att få åka 400 meter, så känns det, ja, inte så värt det. Han är absolut inte bäst på något sätt, men han är ju duktig, så det är ju fjantigt att åka så långt. Men regler är till för att följa, så jag tänker vi får väl bara ha tungan rätt i mun och vänta ett år till innan vi kan få åka lite längre lopp. Men just det här med åldersindelning tycker jag är lite, det är klart att det är lite minerad mark att prata om, men samtidigt så är det så här att kan man inte försöka göra någon form av indelning efter hur, ja, men hur pass färdig man är i sin utveckling. Tja. Sitter och spelar en intro nu. Toatid. Ja, ja. Ja, men sitt på toa. Sitt på toa då. Jag spelar in introt nu. Säg hej till alla lyssnare.
Ja, men tja. Hej. Tom Lidingö.
Sitter du på toa och spelar in nu eller? Sitter du på toa och ringer mig nu?
Ja, ja, men det gör jag. Ja, ja. Full dag med utbildning och middag nu nyss. Ja, tidig morgon imorgon. Så. Mm. Det här sköter du jättebra, Max.
Tack för det. Härligt. Ja, men vi har sen. Lycka till. Ja. Ja. Hej. Så. Alex påminner mig att vi måste prata lite grann om eller att jag måste prata lite grann om Stina Nilsson och hennes byte. Ja, hon kallar det själv för trestegsraket. Jag vet inte om det var det, men det som slår mig kring Stina Nilsson, det är ju en person som alltså egentligen bara vill göra roliga saker. Det är så jäkla häftigt att hon har den inställning hon har, tycker jag. Men hon möts ju av så otroligt många proffstyckar runt omkring sig. Och nu sitter jag här och proffstycker, men alltså på ett sätt så här, ja, men låt henne bara hålla på med det hon gör. Hon gör ju bara det här för att det är roligt, antar jag. Och då liksom ha synpunkter på hennes prestationer inom skidskyttet, ja, det kan man ju ha. Ja, hon är elitidrottare, så det kanske man får räkna med, men jag tycker också att det finns så jäkla mycket, ja, det är ju främst gubbar som ska lägga sig i, ja, hur går det för Stina, det här kommer aldrig bli någonting så här, men det är ju, hon håller ju inte på för att ni ska bli nöjda på något sätt, utan det här handlar ju om att hon ska få ut en skidåkning och den glädje som hon har i kroppen. Det är liksom därför man idrottar. Det är inte för att tillfredsställa någon i soffan liksom, eller ja, i någon spelbutik. Alltså det blir så en skev vinkling på den här diskussionen om hennes prestationer, vara eller icke vara skidskytt och sådär. Jag tror att hon har bidragit med jättemycket, alltså, uppmärksamhet i skidåkningen eller till skidskyttet och mycket, mycket bra saker till skidskyttarna också, även fast hon, ja, men har slitit med skidåkningen på slutet, men det, alltså, på det stora hela så är hon ju först och främst människa, så att sen håller hon på med skidskytte liksom för att det är roligt, och nu börjar hon med långlopp då. Det ska ju bli så himla kul att följa. Vi är väldigt förväntningsfulla inför det här och tror att hon kommer göra galant. Hon kommer säkert behöva en inkörningsperiod, men det här kommer säkert vara någonting som hon fastnar för och tycker är jättekul. Hon har ju kört en del långlopp här nu på våren, så att hon körde väl något lopp i, vad var det? Men Idresärna-loppet var ju här sist i alla fall. Då vann hon ju strax före Vilma Jönsson, så att ja, jag tror att hon kommer göra det jättebra. Men oavsett så handlar det väl om att hon ska få leva ut sina drömmar. Och så är det ju med alla oss som håller på med något av idrott eller som driver med något intresse. Det handlar ju inte om att prestera i första hand. Jag tänker, om man går in med den inställningen så är det ju, ja, då är det ju ganska jobbigt. Men det var det. Nu har jag suttit här och kört min monolog. Hoppas ni att ni är kvar fortfarande och att ni kommer finna den här intervjun intressant. För det gjorde verkligen vi. Innan vi släpper på intervjun så vill jag passa på att tacka alla er som har inkommit med tips på innehåll för sommaravsnitt och lite så här off-season-avsnitt. Det har varit jättegivande och vi har fått in mängder med förslag. Så tack så hemskt mycket. Fortsätt med det. Låt dem bara hagla in de här tipsen, för det är verkligen högt och lågt och riktigt intressanta tips. Så tack så hemskt mycket och fortsätt med det. Nu tycker jag att vi spelar upp presentationen av Lina Korsgren och lyssnar på en riktigt, riktigt härlig intervju. Tack för att ni har lyssnat. Under sin individuella karriär har hon tagit hem inte mindre än 10 segrar i Ski Classics. Dessutom ligger hon bakom av flera av Emilie Fleten och Ida Dahls framgångar. Vi säger varmt välkommen till längdskidsportens nya stjärnkusk, om vi får säga så. Lina Korsgren.
Tack så jättemycket, tack.
Kul att ha dig här.
Ja, verkligen.
Ja, jättekul att få vara med. En ära att vara här.
Du, Lina, du har ju stått överst på pallen i flera av de här Grand Classic-loppen. Både Marisalonga, Vasaloppet och Giserska. Men du saknar ju en, Birkebeinerrennet. Eller vi kan börja så här, hur kommer det sig att det inte blev någon seger i Birkebeinerrennet?
Ja, det var väl aldrig riktigt mitt lopp skulle jag säga. Det var väl lite otacksamt att staka det tidigt i min karriär. Många körde med fäste, många var väldigt duktiga på det. Sen hade jag nog en bra möjlighet att försöka vinna i alla fall den säsongen när det gick väldigt, väldigt bra för mig. Men tyvärr så blev Birken inställt på grund av pandemin och det flyttades till Vålådalen istället. Så att, där fick jag väl aldrig riktigt möjligheten att kanske gå före på det bästa sättet som jag hade möjlighet att göra.
Men du tog hem det ersättningsloppet, Tossåsen kriterium, va?
Nej, det gjorde jag inte, utan vi hade dubbelrace där i Vålådalen och jag tror första loppet hette någonting annat. Då åkte vi i alla fall med ryggsäck och då var det Ebba Andersson som vann precis före Emilie och sen så var jag på en tredje plats.
Just det, så var det.
Vålådalsrennet.
Precis, och sen var det här Tossåsen dagen efter då.
Just det.
Jag var ju där i Vålådalen i helgen och hittade på någon intervallbacke. Jag aldrig åkt längdskidor där förut. Den var ju brutal. Så det måste vara kul att åka runt där och tävla.
Ja, det finns bra med backar och det är väl inte för inte att det var en väldigt stor bas där för, eller är fortfarande, men för många längdåkare som ligger där och tränar och sådana saker. Så att det är väldigt bra terräng att köra sig trött i, kan man väl säga.
Mm. Men Vålådalen, det är ju nära Åre och din utgångspunkt, men hur skiljer sig, eller hur, jag ska säga så här, hur är förutsättningarna för att bedriva en långloppssatsning i Åre? Alltså förmodligen väldigt bra, men...
Ja, alltså det finns ju både fördelar och nackdelar med det skulle jag säga. Jag var ju väldigt motiverad för att utföra den bästa långloppsträningen när jag flyttade till Åre. Jag kom från Falun och tyckte att jag var, när jag kom till Åre så var det som ett paradis, att det fanns otroligt mycket backar och det fanns otroligt mycket höjdmeter att samla framför allt. Och det vart väl någonting som jag fokuserade väldigt mycket på när jag bodde här. Det finns väl inte jättemycket härliga, roliga rullskidsrundor, utan man får ju åka på vägar och vända. Och då blev det väl ändå att jag tyckte att det var roligast att åka i backar upp och ner. Och det vart ju väldigt mycket sån typ av träning i rullskidåkningen. Sen blev det ju väldigt mycket träning på fjället också skulle jag säga. Banmarkstid, men på vintern så är det inga konstigheter att bo i fjällen och bedriva långloppsträning.
Ja. Du är ju nyss hemkommen från Janteloppet, avslutning på Ski Classics. Lite sliten berättade du för oss här. Lång säsong.
Ja, det har varit en väldigt lång säsong, men såklart väldigt rolig också. Men det blir väl när man kommer hem och landar och slappnar av lite så kom den där förkylningen som jag hoppades på att jag skulle undvika. Men det gör ju absolut ingenting, herregud. Det är ingen tävling som väntar som jag ska åka ut på och jag är inte lite aktiv, så att det är mest bara drygt, men så får det vara.
Ja, men det brukar ju kunna komma. Vi som jobbar säsonger uppe så sliter på lite, men det märker också att direkt man slappnar av så smäller det ofta till. Stackars Max har väl varit sjuk ett tag nu, så
han är på bättringsvägen. Ja, det är 17 dagar när han sitter och kraxar.
Ja. Men vi hoppar över lite. Vi brukar alltid börja lite med att du får berätta lite om dig själv.
Oj, ja. Vad vill ni veta, tänkte jag säga. Nej, men jag är ju från Dalkulla. Född och uppvuxen i Falun, eller lite utanför Falun. Ett litet ställe som heter Hosjö. Tävlade där för Korsnäs IF skidklubb som jag hade bara 500 meter från mitt hus. Så att det var en väldigt bra ingång i min skidkarriär. Och sen så flyttade jag till Torsby skidgymnasium och gick där i 4 år. Flyttade tillbaka hem till Falun och bestämde mig för att jag ändå ville fortsätta med skidorna efter skidgymnasiet. Och tillhörde, i början hette det Högskolan Dalarnas verksamhet där, och sen blev det ju DSA, Dala Sports Academy. Bodde där kanske tills jag var 25 eller liknande. Sen träffade jag Gustav, min man, och vi flyttade till Åre så småningom. Och sen har jag varit kvar här helt enkelt.
Mm. Perfekt. Och i Åre så bildade ni Åre Längdskidklubb?
Ja, eller det var inte vi som bildade den, utan den fanns sedan tidigare. Och det var väl naturligt för mig när jag flyttade från Falun och började åka långlopp och tillhörde olika team. Jag tillhörde ju först ett svenskt långloppsteam, ett tjejteam som heter Ski Proam. Och sen så tillhörde jag ett tjeckiskt långloppsteam som drevs av Lukas Bauer, och ett norskt långloppsteam som Thomas Alsgaard drev. Och då var det naturligt att byta till Åre Längdskidklubb, för att Falun-Borlänge hade inte den typen av satsning mot långlopp, och då ville jag ge någon annan chansen till min plats, för där fanns det ändå ett platssystem för den traditionella åkningen. Då. Så att då signade jag upp Åre Längdskidklubb istället.
Men var det, alltså, gjorde du någon gång liksom the switch liksom från trad till långlopp, eller liksom hade du båda dörrarna öppna ett tag?
Nej, men jag switchade väl efter säsongen 2015. Då hade vi ju VM i Falun, och det var ett stort mål för mig att ta mig dit framförallt till sprinten då, som jag inte lyckades med. Och under den säsongen hade jag fått testa på lite långlopp också. Så när det inte blev någon VM, då kände jag att jag var klar med den karriären och ville utforska långloppen på 100%. Så att det vart en rejäl switch där, det blev det.
Men sen efter Åre Längdskidklubb där så startade ni Ramudden, eller Team Ramudden kanske vi ska säga.
Ja, men precis. Ja, vi har inte startat bolaget Ramudden. Det hade varit bra.
Var kommer Ramudden ifrån förresten?
Ja, Ramudden är ett företag som är startat i Valbo utanför Gävle av en man som heter Hans-Olof Blom. Och själva Ramudden som namn kommer från ett av hans älgpass som han brukar vara och jaga på. Så det startades där hemma i Valbo i hans garage en gång i tiden, tänkte jag. Det är inte så gammalt bolag, nu vet jag inte exakt, men kanske 10-12 år sedan. Så att, det var där det startades.
Bra tillväxtresa på det. Men det är ju först nu senaste åren du har gått över på ledarroll, och du är pro team director nu för laget. Hur såg det ut före när du var aktiv åkare? Hade du en admin-roll då också samtidigt?
Ja, men som sagt, jag och min man Gustav, vi startade ju laget först och främst för min skull säsongen 2018, eller 17-18. Och då var det Åre Längdskidklubb som vi gick under arbetsnamnet under, för vi hade ju som ingen stor teamsponsor. Sen så blev det Team Ramudden efter det, och då är det ju Gustav som framförallt har stått som teamchef och drivit teamet mestadels. Sen har jag absolut hjälpt till också under min aktiva karriär, med framförallt kanske innan vintern drar igång, med bokningar och sådana saker. Sen efter jag avslutade min karriär så har det ju blivit mer och mer, och jag har tagit ett större ansvar och Gustav har tagit ett större ansvar på andra delar i teamet.
Ja, men jätteintressant att höra. Jag tänker, Gustavs karriär, den tog ju slut, hans aktiva karriär tog ju slut tidigare än din. Var det liksom naturligt för han då, och det här är ju, nu blir det här en fråga till dig, men var det naturligt för han då att liksom, han vill vara kvar i det här och starta dig i det här, eller hur såg det ut?
Ja, nej, men jag har väl aldrig ställt något sånt krav på honom. Det blev väl att han började vara med mig på tävlingar, och det blev väl ett sätt också att hinna ses och hinna umgås. Och han var ju från skidorna ganska länge efter sin egna karriär, innan han började starta upp Åsarna Ski Academy som var hans projekt i Åsarna då. Och sen så så träffades vi, och sen så hoppas jag att han tyckte att det var lite kul att komma tillbaka till skidorna också och inte bara hjälpa mig, men sen har han väl växt in mer och mer i den rollen också.
Kul.
Ja, men jag tänkte höra lite. Ni har ju den här nationella satsningen nu i laget. Ni är ju med på de flesta tävlingar vi har sett, i alla fall långlopp här i Sverige, och framförallt Originals. Hur, Hur viktig är den delen i laget, både för er som team och utvecklingen? Hur går tankarna där?
Ja, men vår Sverigesatsning den här säsongen har varit väldigt viktig. Vi hade väl en plan för att skapa ett sånt här lag för ganska många år sedan, men har väl inte känt att vi har haft varken tid eller resurser för att lägga på det. Så det blev jättelyckat att det kom igång i år, och vi har satsat ganska mycket på det här laget och haft bra uppbackning för dem, och de har fått vara med på läger med Ski Classics-laget och pushat och se kanske vart ribban ligger på de allra, allra bästa. Det tror jag har varit jätteviktigt och motiverande för dem. Och sen så har det ju varit väldigt, väldigt bra med den här kuppen som körs i Sverige, och vi har haft bra service och bra uppbackning där också. Sen har vi väl inte haft hela truppen på alla tävlingar. Det har varit lite sjukdomar och sådana saker som det alltid är under en säsong. Men vi tycker att vi har fått ut väldigt mycket av det. Både som lag och som för åkarnas skull. Och även för ramodens skull som blir mer synliga här på hemmaplan. Så vi hoppas att vi kan fortsätta att bedriva det här laget. Men vi får se vilken riktning det tar, men något slags Sverigelag kommer vi absolut ha nästa år också, för det har varit så pass lyckat.
Intressant. Alltså ni har ju haft ett, om man tittar nu på det lag som ni har nu, alltså innan Emilie kom in, så måste ju, kan det vara Johannes som har varit äldst där? Det har ju varit ett väldigt ungt lag. Jag ska inte säga framförallt efter att du slutar, men ni har ju haft ett väldigt ungt lag genom tiderna, och det känns som att ni har rekryterat lite underifrån och byggt fram åkare. Dit jag vill komma, det är liksom att det känns som att ni är ju ett av de här teamen som inte har liksom tittat på andra lag och tagit från andra lag, utan tittat på individer som skulle kunna bli någonting på sikt och ha liksom en framtidsvision, istället för att här och nu rekrytera en färdig åkare.
Ja, nej, men det är helt korrekt. Vi har ju haft en vision sedan vi startade teamet att vi vill ge yngre åkare chansen att upptäcka och bli bra på långlopp. Och dels det, unga åkare, men sen också att vi vill ge många fler chansen att komma in i teamen. När jag började med långlopp så var det ju oftast bara en tjej i varje team, och det var ju någonting som var väldigt viktigt för oss också att bryta den trenden. Så det har absolut varit det var planerat för oss att bygga unga åkare och göra dem till, vad ska man säga, våra egna produkter, och inte kanske ta de mest etablerade åkarna. Och vi ser väl att vi har haft väldigt goda resultat för det. Och det har varit väldigt kul att följa som Ida och Max när de var i laget, att de kunde ta sina första segrar. Men de var inte mer än 25 år, och det har väl varit väldigt banbrytande, tror jag, för många andra långloppsåkare, att det är det vi ser resultatet av nu också. Det är därför vi har ett Sverigelag, för att det är så pass många åkare i ung ålder som vill satsa på långlopp, och det är ju jättekul att vi har kunnat vara med och skapa det, för jag tror att vi har inte möjlighet att ge alla unga åkare chansen som hör av oss till oss nu. Så då måste vi ha ett Sverigelag så att de får bli lite mer varma i kläderna på hemmaplan innan de går ut på den stora arenan.
Mm. Ja, det är ju drömupplägg alltså. Ja, det är så här. Det känns ju som så här det ska vara. Det blir som en, med alla andra större sporter, att det finns en slags underliga som kan, ja, där man ska lära sig hur det går till och träna upp sig och sen få gå upp till A-laget. Ja, det är häftigt.
Ja, men precis. Och så tror jag att det är väldigt viktigt också att vi, kulturen vi har i Sverige med långlopp är ganska, ganska stark och ganska unik. Kollar vi på i Norge så heter det ju mer, då är det turen, och det kanske är mer åt motion bara. Det är det i Sverige också. Men ser vi hur många som kör de här svenska långloppen, så tycker jag att det är helt fantastiskt att det är så otroligt många som vill åka snabbt på skidor, och då är det väldigt kul att vi kan ha representanter från vårt lag där ute också, att vi syns i Sverige, och det är jättekul de gångerna våra danska klassikåkare faktiskt kan köra något långlopp på hemmaplan i Sverige också, för att få vara en del av det också.
Mm. Alltså, jag vill gå tillbaka till det här med unga åkare. Det ligger ju också en skicklighet att hitta de här talangerna. För det är inte det lättaste. Alltså, man tar liksom Amund Rigen när han kom till er och den utveckling han hade med att nästan totalt dominera rullskidsäsongen när han gjorde otroliga prestationer. Hur går den processen till? Alltså, är det åkare som söker sig till er eller är ni ute och kikar och liksom, ja men den där åkte bra här och den kanske skulle kunna vara någonting för oss, eller hur sker den, det utvalet?
Ja, men oftast så är det ju vi som hör av oss och kontaktar åkare. Vi tittar ju på olika saker som vi tror är viktigt för att kunna, man är förmodligen inte den bästa långloppsåkaren där och då, men vi ser ju en potential i den här åkaren, och det är väl lite olika saker vi tittar på såklart. Stakningen är ju ett bra verktyg att ha, att man ser att det ändå finns någon slags fallenhet för det, eller att framförallt att man tycker att det är kul att staka och att man vill utvecklas inom det. Sen så tror vi ju och vet att det är väldigt bra att ha lite fartomslag och sprintegenskaper i det där också. Så att det kikas hela tiden och man försöker att se någon ny åkare här och där. Sen blir det lite svårare ju längre ifrån man kommer Sverige tävlingarna också, när man inte är ute lika mycket här i Sverige. För det är kanske ändå här vi kan hitta de riktigt unga åkarna och hitta lite guldkorn och sådana där saker. Nu ser vi ju mest ute på Ski Classic tävlingar och då blir det ju ofta att man får sitta och läsa en resultatlista. Och en resultatlista säger absolut inte allt om en åkare, utan då får man höra sig för lite och man kanske får prata med någon tränare eller något skidgymnasium eller någon annan verksamhet där åkaren är i. Så att det är lite researchjobb, men det är ju lite spännande också.
Ja, det måste vara häftigt om Ramudden glider in i mejlkorgen eller någonting och börjar föra en dialog med en det, som ung åkare.
Ja, det vill jag tro. Och sen är det ju väldigt kul. Vi får ju, jag skulle säga från unga åkare får vi mejl nästan, inte dagligen, men någon gång i veckan att nu vill de ta chansen över och satsa på långlopp istället för traditionell åkning. Och det, ja, man önskar att man kunde hjälpa alla, men det kan vi tyvärr inte. Men det är ju väldigt glädjande.
Ja, vi pratade lite om det här i förra avsnittet, om just det här med tradsidan och och hur familjärt det är kontra långloppen. Och vår bild, vi kanske är lite partiska, är att det är lite familjärare och att många dras till långloppen på grund av det. Är det någonting som du kan känna igen dig i?
Ja, men jag tror att det kan vara så, och så det har jag väl upplevt själv också. Och där tror jag att det blir, vi har ju att vi har team, vi har i långloppen, vi har oftast våran plats där. Vi behöver inte, när vi väl har kommit med team och kanske skrivit ett kontrakt på 1 eller 2 år, så vet vi att vi har den platsen i 1 och 2 år, och bara där kan man ju slappna av ganska mycket som åkare och fokusera på göra det som man vill göra, både på försäsong och under vintersäsong. I den traditionella skidåkningen, där har de ett uttagningssystem inför varje tävling, och det är klart att det blir mer man mot man, kvinna mot kvinna, uttagningskriterier och sådana saker. Och det måste det ju vara på den traditionella sidan också, då det är ett landslag och folk ska in och ut hela tiden, och då tror jag att det blir en annan situation som är svårt att komma ifrån med också. Så att där har vi väl lite fördel, tror jag, gentemot den traditionella sidan, att vi har våra lag och vi kör med dem och åkarna känner sig trygga i det, och då kan de slappna av och då kan de vara, ha en mer familjär relation till åkare i andra team också, för att de vet att liksom där och då i alla fall så behöver de inte vara rädda om sin plats, utan de är ganska lugna och trygga med den.
Mm. Tror du det finns några heta kandidater från tradsidan som kan komma att komma in i långloppsvärlden till nästa säsong?
Ja, inte vad jag vet eller har hört, tänkte jag säga. Det är ju ett VM i Trondheim, och mästerskap brukar ju betyda att åkare inte vill, ja, de vill inte byta eller testa eller göra sådana saker. Så att jag tror inte att det kommer bli, att vi kommer få se så många av de bästa traditionella åkarna köra långlopp. Vi trodde väl kanske att det skulle öppna upp sig lite mer på den sidan den här säsongen när det inte var något mästerskap. Men vi såg väl inte riktigt att det hände någonting där och då heller. Så ja, jag tror inte det. Jag tror att det också tyvärr kanske har blivit lite från den traditionella sidan. Att man ser att det är så otroligt hög nivå på långloppen numera. Så att man kanske blir lite rädd och lite skrämd att köra ett långlopp också. För att nivån är så otroligt hög.
Ja, men det kanske blir efter nästa säsong då. Kanske det blir lite fler övergångar. Om det är lite liknande dig, om man har haft ett mål. Och känner att nu vill man bryta och göra något nytt. Så, mm.
Ja, men det tror jag absolut att det kan bli. Ett mästerskap brukar ju vara, ja, antingen så blir det som för mig att man känner att nu vill jag göra någonting annat. Eller så har man haft ett jättebra mästerskap och då vill man ju bara fortsätta vara i det och göra saker och ting ännu bättre. Så att det är mycket möjligt. Det blir spännande att se.
Mm. Har ni några planer eller vad är nästa steg för er? Ert lag bygger på, jag vill säga Ski Classics. Är det någonting ni kan gå ut med eller några tankar och idéer?
Nej, det är väl egentligen ingenting som jag kan prata om här och nu. Vi har ju precis avslutat en säsong och har väl börjat sneglat inför kommande säsong. Det är ju mycket jobb som ska göras med laget just nu. Tyvärr så är det inte så himla mycket semester efter sista tävlingen, utan det är mycket planering inför både banmarkssäsongen men också såklart hur vi ska forma laget både i Ski Classic-laget och i Sverige-laget. Men hur de lagen kommer att se ut, det kan jag inte uttala mig om här och nu, utan det får nog bli någon nyhet framöver.
Kul. Ja, det väntar vi på spänning med alltså.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alltså, vi har ju pratat ganska mycket den här säsongen, Alexander, om vikten av bra ledarskap och vi har ju alla följt Emilias framgångar med fascination på sidan om. Emilie pratar ju väldigt mycket om dig, relationen till dig, Lina, och hur och din betydelse för hennes framgångar. Men kan du ta med oss till den dagen eller till det tillfället när ni fick kontakt första gången? Hur gick det till? Kan du berätta lite grann om det?
Vi hade väl egentligen ingen jätte... Eller Emilie kom in relativt sent i långloppen när jag höll på. Och vi hade väl ett riktigt battle-år där, det året som vi pratade om tidigare, när jag åkte väldigt, väldigt bra. Och det var ju oftast hon och Ida som, vi var ju de vi tre som gjorde upp om segrarna. Vintern efter, eller försäsongen efter det, mitt sista år som aktiv, så var Emilie här och tränade i Vålådalen och undrade om inte jag ville träna lite pass med henne. Och det var väl egentligen första gången som vi... Ja, men byggde en relation och började prata med varandra på riktigt, och jag kände att det här är en jättebra tjej som jag gärna skulle vilja ha med i mitt lag någon gång i framtiden. Och tack och lov så blev det ju så redan säsongen efter jag slutade, och det var väl såklart tråkigt. Det hade varit kul om vi hade kunnat åka till samma lag också när båda var aktiva, men jag var ju klar med min karriär, så då kändes det bara jättekul att få in Emilie i laget. Och det var väl just det att vi klickade som personer. Jag hade sett hur stark hon var i skidspåret när jag tävlade mot henne. Och jag såg väl också, man ser ju ganska mycket och lär känna sina konkurrenter i spåret. Hur de är som skidåkare i spåret. Och jag såg väl ganska många saker när hon och jag tävlade mot varandra som jag visste att det här kan jag hjälpa henne och utveckla tillsammans med henne. Och det var väl också en stor drivkraft att få in henne i teamet och hjälpa henne med det.
Hon körde ju för Tord Asles team. Han hade ju det här Fuel Expand, eller Expand Fuel of Norway, va? Och sen bytte hon, tror det var 2022 till, inför säsongen 2022 till er då. Jag tror att jag läste i alla fall på två ställen i intervjuer att jag byter för att jag vill få ett miljöombyte, men också för att hon specifikt sa att jag vill ha Lina Korsgren som tränare. Vilka förmågor och kvaliteter har du bidragit till att utveckla hos Emilie?
Ja, men jag tror att vi är ganska lika som personer, hon och jag. Och jag ser mycket likheter i oss två. Och därför förstår jag henne på ett väldigt bra sätt. Och saker som jag själv kanske tyckte var jobbigt att utmana mig själv med under min elitkarriär kan jag utmana henne med, för att jag vet att hon behöver det. Sen tror jag väl också att det är någonting att efter många år i sporten så har vi tjejer inte haft så många kvinnliga ledare. Och har man då en kvinnlig ledare som man klickar med dessutom, så tror jag att det kan vara också väldigt fördelaktigt. Och jag tror ju såklart att lite naturliga ledarskaper måste jag väl ha, för jag har ju ingen utbildning för, utan jag är ju självlärd. Jag har ju fått lära mig mycket under min elitkarriär hur jag vill ha en ledare. Jag vill ha någon som lyssnar på mig, jag vill ha någon som ser mig, jag vill ha någon som finns där, kanske framförallt när det inte går så som jag har tänkt mig. Och jag är väldigt mån att ha mjuka värden runt om mig, och det vill jag också ge till mina åkare. Och sen så är väl det någonting som Emilie uppskattar väldigt, väldigt mycket hos mig, och då har det väl blivit en väldigt, väldigt bra match helt enkelt, tror jag.
Mm. Intressant, det är ju väldigt... Hur viktigt det kan vara med rätt ledarskap och att man klickar liksom. Det, nu var det bara på skidgymnasiet för min del, men man testar lite olika tränare, och det gör ju mycket att man bara förstår varandra och har en bra dialog och kommunikation. Men hur stor del av utvecklingen och sen tror du är mentala kontra det fysiska sen ert samarbete började?
Jag skulle säga att det är mentalt är det väldigt mycket som Emilie har jobbat med, och det är inte bara tillsammans med mig, utan det är även, vi har hjälp av en idrottspsykolog i teamet som heter Mattias L, som hon också har jobbat tillsammans med. Men Emilie har ju alltid varit väldigt fysiskt stark. Hon har ju ett otroligt starkt hjärta och kan pumpa ut mycket syre i blodet, vilket är väldigt bra för en längdskidåkare. Sen har vi väl sett att hon kan också bli bättre på taktomslag, få en bättre spurt, gå för lite sprintar. Går man för en sprint så kan det också innebära att det blir en utbrytning eller liknande. Så att, det är väl någonting som vi har stoppat in en del i hennes träning som hon kanske inte har haft lika kontinuerligt förut. Det har ju varit väldigt positivt för henne, och kanske inte göra all träning ungefär samma lika hela tiden, utan att det blir de här små avbräcken med impulser eller kortare intervaller och sån typ av träning, och det blir inte bara långa trösklar.
Det är intressant att höra. Vilken resa det måste ha varit att stått på sidan om och se, alltså, från när det började det här samarbetet till den här helt otroliga säsongen som hon har haft i år. Man brukar ju säga att framgång föder framgång, det är ju ruskigt klyschigt, men vi såg ju, vad ska man säga, hon var ju tvåa väldigt många lopp och trea väldigt många lopp i fjol, fram tills att hon vann Vasaloppet. Och det kändes ju lite grann för oss som stod bredvid i alla fall att det här var ju någon form av proppen ur. Var det så där då, eller hur upplever du det att nu börjar den här känslan att jag är här som en vinnare, jag kan ju faktiskt vinna de här loppen också. Alltså, hur upplever du det?
Ja, alltså där kan jag ju verkligen jämföra med min egen karriär också. Den dagen jag tog min första seger, och det var ju på Vasaloppet 2018. Och det händer ju någonting med en där som idrottare, att se att från att du kanske har känt tvivel att kommer jag någonsin kunna vinna en skidtävling för att jag får ju stryk hela tiden, till att du faktiskt känner att du är bäst den dagen, och du är bäst på det största loppet som du ska vara bäst på också, så händer det ju någonting i huvudet. Och det är jag helt övertygad om att det gjorde för Emilia också. Och det är klart att hon har mycket, mycket gott från den Vasaloppssegern. Sen ska man ju också göra jobbet och fortsätta vilja utvecklas och vara motiverad. Så det är ju inte heller bara för att man vinner ett lopp att ja, resultaten kommer därefter. Men jag tror, som du säger, det är väl lite, det blir väl en förlösande känsla att man ser att det är möjligt.
Lite så här gåshud när man pratar om så här Vasalopp och vinna och att ändå nå. Det, ja, det är häftigt. Det är riktigt främt.
Ja, det är ju väldigt få förunnat att få uppleva en Vasaloppsseger. Det är ju väldigt många som har den ambitionen och den målsättningen. Så att vara först över eller under Vasaloppsportalen är ju någonting som man ska vara evigt tacksam för att man har fått vara. För det är som sagt väldigt få förunnat och många som jobbar lika hårt till samma mål.
Mm. Ja, det är häftigt det där. Alltså, du tar ju upp det som en brytpunkt i din karriär, men det var ju inte så att du vaknade och var liksom extremt mycket starkare den dagen jämfört med gårdagen, utan det är ju bara en mental spärr eller en mental förmåga som man antingen har eller har saknat då fram tills dess. Det brukar ju ofta vara så.
Om vi lämnar Emilia lite och går över på dig. Nu väntar ju en period som mamma som blir högsta prio framöver. Hur ser du på livet som väntar?
Ja, jag vet nog inte riktigt vad som väntar. Så känner jag. Jag är väl ganska mycket i nuet och tar dagen som det kommer, och det kommer ju såklart, jag förstår att det kommer bli jätteannorlunda att få ett barn och ha en bebis här hemma, och jag tänker att ja, jag får ta det då helt enkelt och se vilken den här stora livsförändringen blir och vara i det nu där och då.
Spännande. Men det finns ingen plan om att köra liksom någon Anna och Emil strategi och starta typ 3-4 bolag och så sen vara pro team director och bygga hus och ja, vad kan man göra samtidigt?
Ja, exakt. Jag vet inte. Det beror väl på hur mycket energi man har och vilket barn man får också. Och vi kommer köra vidare teamet precis som vanligt. Det kommer vara exakt samma sportsliga, kanske ännu bättre förutsättningar för åkarna i teamet, och kommer bedriva samma typ av försäsongsträning och hela det kittet. Sen är det klart att saker och ting kommer förändras. Jag kommer inte kunna vara med på allting som jag har varit tidigare. Sen finns det väl såklart en dröm att saker och ting ska gå bra och att man hittar en ny vardag med nya rutiner som ändå gör att man kan vara med på ett hörn. För att att driva team är ju att vara egen företagare, och det är svårt som egen företagare att bara släppa allting och gå därifrån. Och det vill jag inte göra heller, utan jag vill ju fortsätta vara en del av den här resan. Men jag förstår ju att det kommer bli lite en twist på det hela, kommer det bli.
Spännande.
Blir banbrytande där också. Det blir en liten mall kanske hur man kan fortsätta. Det är bra om det kan funka att alltså som kvinna kunna vara kvar fast man får barn och allt sånt. Vi pratade mycket om det här tidigare med, kanske inte just barnbiten, men staka på om det här med kvinnor i sporten och trösklar och sådär. Det är alltid fint att ha en, ha någon att kolla på som har gjort det tidigare och att det går att lösa. Så vi tror på dig och hoppas att det ska funka så bra det bara går.
Ja, tack.
Jag har ju ställt klockan, ja. Alltså om 2 år, då förväntar jag mig liksom så här, Lina Korsgren går ut. Nej, nu är det dags för en comeback. Ja, men det brukar ju vara...
Ja, alltså en comeback hade ju varit fantastiskt kul. Det hade ju varit fantastiskt kul om man fick vara på den nivån en gång till i sitt liv. Men jag kan nog Det tyvärr är döda den drömmen för dig, för det tror jag faktiskt inte kommer hända. Nu har man blivit lite mer bekväm i att inte vara elitidrottare, och jag tror att situationen som väntar kommer inte heller göra att det kommer uppmuntras för någon comeback. Men ja, man ska göra sig aldrig.
Ja, där kom det. Det där kom det. Det där. Kom ihåg vart ni hörde det först.
Ja, drömman, max. Ja,
det... Nej, men det är ju faktiskt många kvinnliga idrottare som har fått barn ja, men i slutet eller mitten på karriären och faktiskt upplever en boost efteråt. Jag tror Kickan Randall pratar väl om det, att det var absolut inte något negativt, alltså, för prestationerna att kunna få barn i mitten och så sen komma tillbaka.
Nej, det har vi väl sett fler exempel på. Och jag tror att i sånt fall, för min egen del, så skulle det här nog vara några år tillbaka då. Nu känner jag att när jag avslutade min karriär, då var jag verkligen klar med min karriär. Både motivationsmässigt men också fysiskt, skulle jag säga. Jag hade en rygg som inte var helt topp sista året, så att jag tror att helheten talar nog emot. Men vi ska inte döda någonting här, vi håller hoppet uppe.
Ja, allt för att Max ska få ha någonting att drömma om, så det...
Ja, man vet aldrig.
Precis, vi börjar ju närma oss de sista frågorna här.
Ja, nej, men vi brukar ju fråga alla som vi intervjuar, vi har tre sista frågor. Men sen kommer vi på att det här svaret, det har ju typ hela Sverige, ja, det här vet ju alla redan. För en av de frågorna är, vad har du liksom för favoritmat efter ett race eller ett hårt träningspass? Och där har ju vi tagit del av det här svaret så många gånger tidigare. Och då rättar man ju om jag inte har fel då. Men det är ju prosecco och pizza eller fish tacos, har jag hört i någon intervju också.
Ja, men jag skulle säga att det är tre väldigt bra svar. Sen skulle jag också, efter ett långpass, så skulle jag ju lägga till chips och dipp där också. Sour cream, onion chips och ranch dipp. Det är nog också en av de bästa sakerna jag vet.
Ja, det låter som en bra kombo allt det där.
Fantastiskt.
Men är det mycket Italien? Är du Italien frälst?
Jag älskar ju att vara i Italien. Det är ju fantastiskt. Både ja, men, den vanliga kulturen och matkulturen också. Sen så är det väl inte någonting som... Jag lagar inte någon så här specifikt italiensk mat. Det är klart att man lagar sådana typer av rätter. Men jag tycker nog om en blandning av det och lite asiatiska köket och sådana saker.
Kul.
Ja. Gillar du matlagning och...
Ja, men det gör jag. Alltså, jag älskar ju att äta god mat, och då vill man ju laga god mat också, så att det går väl lite hand i hand där. Sen går väl inspirationen upp och ner. Men det är det som är väldigt härligt att vara borta mycket på vintern också. Man får ju tillgång till mycket bra råvaror och kan laga väldigt god mat när vi är ute på tävlingar. Vi bor ju oftast i lägenheter och sådana saker för att just få den biten också. Det kan vara bekvämt att bo på hotell, men det blir inte lika roligt heller när man ska vara ute i 4-5 veckor.
Nej. Jättebra. Alex, vill du ta nästa?
Ja, då har vi ju två frågor då, typ den här gången. Av de tre sista. Tre saker man ska med sig i vätskebältet.
Någon form av energi. Alltså en gel eller en bar kan alltid vara bra att ha. Sen hade jag alltid med mig ett par extra vantar. För jag... började ofta åka i tumvantar, men kanske vill ha på mig ett par tunnare vantar senare. Så det hade jag också alltid. Sen är det alltid bra att ha med sig telefonen.
Är det för att kunna ringa på hjälp eller är det för att kunna ta fina bilder?
Jag skulle framförallt säga lyssna på någonting. Jag tränar otroligt mycket själv under min elitkarriär. Och de långa passen så blev det mycket ljudböcker och poddar och liknande.
Har du lyssnat på våran podd tidigare?
Nej, men jag har tyvärr inte gjort det. Just poddformatet är någonting som jag har kommit lite längre ifrån. Men efter dagens avsnitt så kommer jag absolut lyssna på er podd. Jag måste ju lyssna på mig själv kanske. Nej, det brukar jag sällan göra. Men nu har jag blivit medveten om er podd, så att det är klart jag ska lyssna på den.
Men det tackar vi för. Men har du någon så här favorituppläsare om du lyssnar mycket ljudböcker?
Oh, ja... jag har ju en kvinnlig uppläsare som jag gillar väldigt mycket som heter, kan man heta Katarina kanske?
Everlöv.
Ja, precis. henne gillar jag att lyssna på.
Hon är, det är hon som artikulerar.
Ja, med lite kriminalromaner-aktigt, så att, det är bra.
Kul! Och sista frågan, det blir då, vem tycker du vi ska intervjua i podden?
Oj, svår fråga. Jag tycker ni ska ta någon från Team Ramar, någon som man kanske inte vet så himla mycket om. Vi säger Amund Rige eller Herman Paus.
Ja, de, det skulle
jag sitta. Får ni lära er lite norska också?
Ja, men Alexander, han tycker jag att han har...
Ja, det där är ju... Ja, den kan vara jobbig, det beror på lite dagsform och sådär. Men det ska väl gå bra. Vi intervjuar några norskar nu, så det blir bara kul.
Det går bra, de är ganska svenska anpassade också efter att ha varit med i ett svenskt lag nu i några år, så att det ska inte vara några konstigheter.
Ja, kul. Ja, men Alex, du får hem och plugga bokmål, eller är det, vilket är det man pratar? Det är bokmål, nej, nynorsk. Nej, nynorsk, det är det som är gammalt, va?
Ja, jag tror att det är så, det är tvärtom, jag tror det, men jag vet inte.
Ja. Ja, jag får ta en liten semester i Norge i sommar kanske, det hade ju varit bra för poddandet.
Ja, verkligen. En bra investering.
Precis. Men där kanske vi tar och säger stort tack till dig, Lina. Och ja, tycker det var superkul att ha med dig här i podden.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Och hoppas att ni har fått med er någonting nytt som ni inte hört tidigare. Det, ja, tack så jättemycket.
Ja, och stort lycka till i framtiden.
Tack för det.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.